Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den enda frågelådan. Heder och festmoral. Eva Röse besvarar alla dina funderingar. Välkomna till Heder och festmoral. Och Eva Röse, välkommen hem från din otroliga expedition till Mongoliet.
Tack snälla.
Alltså, vad har hänt?
Ja, men allt har hänt. Allt har hänt och ändå inget, så att säga. Det betyder att när man är iväg på såna märkliga saker så liksom expanderar själen och man tänker ingenting kommer någonsin bli så likt. Sen landar man hemma. Är du med mig? Och fan vad fort det gick att det blev likt.
Ja, och du känns ju som helt en vanlig person, för man kan ändå tänka att en sån där resa är lite livsomvälvande, men du känns exakt som förra gången vi sågs.
Ja, tyvärr. Nej, men den var inte livsomvälvande, men den var otrolig. Alltså bara det att liksom vara på den här sidan av jorden, det är väldigt annorlunda mycket.
Det kan jag tänka mig. Och jag ska bara säga, för den som har missat så har du alltså varit iväg på en expedition till Mongoliet för att fundraisa pengar och uppmärksamma klimatförändringarna i Gobiöknen.
Ja.
Berätta, hur flygresan, ta oss med dag för dag.
Ja, men flygresan, jo, det var trångt, det var ganska deppigt. Och det ska vara deppigt att flyga, för det vet vi att det är komplext det här med att man flyger för att rädda klimat. Absolut. Men det gick bra. Jag landade på Genghis Khan Airport och sov väl ingenting, tror jag. Och blev hämtad av en fantastisk man som heter Sevka. Som körde mig sen in till Ulaanbaatar. Det var tidig morgon, gryning. Mm. Och först när jag flög in över Mongoliet, så det var ju, de här stepperna tog ju aldrig slut. Mm. Det var snö, det var de här Altajbergen, enorma bergskedjor, enorma områden med absolut inget. Och jag visste att någonstans här nere ska jag snart, yes, ett, sova i tält, två, rida kamel.
Yes.
Och sen ligger den här staden helt utkastad någonstans liksom, i ett område där det finns ingenting. Och de eldar med kol och det var så här skorstenar som rök. Alltså det är verkligen inte bra. Men man kommer åka den på en enda lång väg, en isväg. Alltså det är snö och det är de här, i fjärran så ser man de här skorstenarna. Och sen börjar man passera liksom så här tältläger, så här med jurtor, alltså där det är mer, som säger en kåkstad fast det inte finns. Men när nomaderna börjar flytta närmare städerna så tar de med sig sina jurt och sina tält och gör-tälten. Och så bor de där. Det är de som eldar med kol. Och sen ju närmare man kommer så är det så här. Det ser ut som en rysk, liksom fult ryskt arkitektur. Alltså bunkrar från den tiden. Det var liksom när Ryssland hade ett stort inflytande. Så ser det ut. Det är ingen vacker stad.
Ser du att jag sitter och måste stänga munnen lite?
Ja.
In med den. Jag sitter bara och gapar. Temperatur?
Svinkallt. Det var så kallt när jag kom fram. Och jag var där själv i 2 dagar först i Ulaanbaatar. Det var så kallt så att du vet, när man tar av sig vanten för att man vill fota, då pirrar det i fingrarna direkt.
Ja.
Men jag gick runt där. Jag var på museum. Liksom, jag gick runt och tittade på folk. Jag var runt på någon restaurang och letade efter någonting att äta. Tittade på vad folk åt, beställde samma, jättekonstigt, inte alls gott.
Vad var det för konstigt då?
Nej, men det, till exempel äter mycket kokt kött och det var några nudlar kanske, men det var liksom, det fanns inga kryddor. Och det har jag hört om att det är väldigt, vi är vana kanske med lite spice eller det är salt, eller såklart finns det så andra restauranger kanske, men det var verkligen min första impact var så här, vad är detta? Men nej, jag var ju på Nationalmuseet där, gick runt och tittade och lärde mig liksom om Genghis Khan. Jättemånga skyltar på mongoliska. Det var lite deppigt. Men jag försökte liksom att läsa det som fanns på engelska.
Mm.
Och sen så var jag på en gigantisk, heter Black Market utanför stan.
Mm.
Som är som deras, en stor marknad. När de säljer sina fantastiska skinnstövlar, mössor, deras klädnader.
Det såg jag bilder från, ja.
Otroliga boots. Alltså gode krist. Och tofflor. Allting är ju kashmir. Allting är ju ull. Det är mycket får och liksom ull. Så att jag gick som runt och var turist först på ett ljuvligt sätt. Sen dag två, eller efter två dagar så mötte jag mitt team och sen så åkte vi buss i 10 timmar.
Och hur många, ni var typ 15 pers?
Ja, 14. Mm. Ja. Och det var kvinnor från, liksom, någon var från Indien, någon från Australien, någon från Singapore, någon från Kina, någon var från Mongoliet, någon var från Malaysia, alltså Sri Lanka. Och många var liksom från, det var jätteintressanta kvinnor. Det var liksom många så att säga från the corporate world. Alltså intressant hur man väljer att använda sin plattform och sina muskler och medel för att göra bra grejer. Mm. Där man själv så här försöker skramla in lite pengar hemma i en påse. Då är de sådana som investerar i grön el. Alltså förstår du? Alltså, de gör impact på ett helt annat sätt.
Mm.
Vilket var jätteroligt för mig att få liksom ägna så många dygn åt att prata med dem.
Mm.
Om hur de tänker. Ja, sen kom vi fram till en liten skruttig stad där jag gick in på ett hotellrum. De hade tejpat mina fönster med Tesa-tejp. Det var svinkallt.
Och nu är det på hotellet eller är jurten?
Nej, inte jurten, om det var ändå så väl. Här var ändå ett hotell med en säng.
Jag tänkte väl fönster. Ja. Mm. Tejpat?
Ja, med Tesa-tejp. Och det var jättekallt och heltäckningsmattor och så här. En Mona Lisa hängde på sne. Alltså,
tänk att Mona Lisa finns där. Att det är där de har placerat den.
Jag vet.
Otroligt.
Och där den kvällen träffade vi två kvinnor som är, då, de var liksom folkvalda kommunkvinnor, säger vi.
Mm-hmm.
Som representerar nomaderna. Okay. Och den ena var en 27-årig trebarnsmorsa och den andra var typ, ja men i din ålder. Det vill säga några få år äldre och så liksom förälder. Så jäkla coola. Och det jag lärde mig var att Mongoliet är ju faktiskt en äkta demokrati.
Aha.
Och det är ganska jämställt.
Nej,
men såklart, i alla jämställda delar av världen, även här, så är det ju liksom patriarkatet som på ett sätt ändå har satt en stor prägel. Och det var ändå fint och intressant att få prata med dem om deras, hur de tänker och vad de har för, möter för motstånd och liksom vad de kämpar med.
Mm.
Och då hade vi tolk då, såklart. Så jag ställde ju 1 miljard frågor.
Mm.
Och de försöker ju representera nomaderna helt enkelt mot beslutsfattare.
Mm.
Och så frågar den här 27-åriga kvinnan så här, men hur kommer det sig liksom att du, vem tar hand om barnen då när du, hon bara, men deras pappa. Det var så jävla skönt att få det svaret. Såklart att det
blir... jag tror det var dig.
Alltså pappan.
Okej.
Okay. På något sätt blev man överraskad
på
grund av fördomar. Men han tog hand om barnen när hon jobbade liksom politiskt. Och så frågade jag henne, liksom, men hur kommer det sig att du har hamnat här? I de här rummen och tar med striderna. Och så sa hon då via tolken att liksom, ja, men jag har alltid varit en sån som har väldigt svårt att vara tyst när jag ser orättvisor och sånt som inte är rätt. Och, så här,
och då känner du?
Ja. Jag kanske satt mig på en hög häst, men jag kände, hej min kompis.
Ja.
Vad fint att du finns här i Mongoliet. Ja. Och jag håller på och vevar på mitt håll i en annan världsdel. Det är fint tycker jag.
Mm, absolut.
Ja. Och sen påbörjades den här. Och dagen efter så åkte vi ut till till starten av liksom Gobiöknen där vi var. Och i foten av Altajbergen så var det våran tältcamp. Där våra kameler låg och vilade i snön. Och där började liksom äventyret på riktigt.
Bodde ni på samma ställe hela tiden?
När vi förflyttade oss då, det fanns fyrhjulingsbilar som också åkte för att kunna provida med mat och vatten. För det finns ju inte där.
Nej, det var det jag skulle fråga. Alltså, smälter man snö för vatten? Nej, eller hur hämtar de det?
Nej, vi hade vatten. De hade vatten. Vi fick fylla våra vattenflaskor. Ja. Så att vi fanns folk som åkte med oss då. För det är synd om 14 pers liksom försvinner och dör i öknen.
Men de som bodde på heltid?
Eller de har ju brunnar. De bygger sina läger där regeringen ändå har på något sätt sett till att det finns brunnar. Mm. De också kan vattna sina djur. Men såklart man smälter snö. Absolut, det gör man och kokar. Men så vi var ju hos nomader och fick ta del och smaka på deras mjölkte. Ett klassiskt mjölkte. Man gör mycket på kamelmjölk med kryddor och örter i. Man lägger även kött i mjölken. Du får en kopp och du tänker, det här var gott. Och sen i botten så är det kött. Man känner, ett köttte.
En buljongsoppa.
Ja, och det är så mycket dumplings. Vi blir bjudna på väldigt mycket spännande saker. Och hur man ska ta emot maten. Det finns rutiner. Och de har en sed med snus. Alla har egna små vackra fina flaskor av sten eller glas eller kristall. Som innehåller ett pulver som är snus.
Uh-huh.
Som man alla... Det var inte bara så här, är det något som de visar upp för oss? Nej, alla hade sina egna. Och när man möter en främling så delar man, jag ger dig min flaska.
Mm-hmm.
Och du ger mig din.
Mm-hmm.
Och så tar man emot det med höger hand. Och så öppnar man. Det är som en liten, liten pyttesilversked. Så man suger in snuset i näsan liksom.
Oj.
Och så ger man tillbaka så här och nickar. Det är ungefär som att vi skulle skåla med varandra på något sätt. Med vårt eget finaste brännvin. Som man... Och var vi än kom så var den här gesten så här att det var inget snack så fort. Och då hade vi fått lära oss hur vi ska ta emot det och hur man gör och... Du vet, det var jätteintressant.
Såna små saker. Var det starkt? Eller?
Nej, smakade lite, det, var lite, det kunde vara som mint eller örter. Eller.
Ah, okay.
Så var vi en kom, oavsett så här, äldre, jättevackra, skrynkliga, fina nomader som möttes. Och kvinnor och män, de bytte de här flaskorna. Jag ska vid tillfälle, jag kanske kan på mitt Instagram-konto sen lägga upp bilder på det här. För det var någonting som jag inte hade en aning om.
Mm.
Otroligt djuprotad tradition, hur man välkomnar en främling.
Mm.
Och,
men förväntades du ha med dig också en flaska då? Eller?
Nej, de har stort överseende med att vi inte fattar någonting så att säga. Och hur man ska sitta och hur man ska liksom bete sig i de här vackra jurtorna där de lever. Mm. Så man kan också plocka isär de här tälten på typ 12 minuter.
Otroligt!
Packa upp på kamel, inklusive dörr, och förflytta sig.
Helt, wow!
Detta ska jag också lägga upp, för jag gjorde så timelapse. Man tror inte det är sant.
Shit! Jag kan inte ens sätta upp ett vanligt tält.
Nej, inte jag heller. Jag kan knappt liksom sätta upp en fällstol. Men det var väldigt kallt i tälten.
Ja, det är klart.
Det eldades i kamin. Man fick elda 10 på kvällen, 1 på natten, 3 på natten och 6 på morgonen.
Vad var det regleringar kring när man fick elda? Eller var det då som man...
Nej, men det var då på? Det kom en liten farbror. Mycket skrynklig, underbar, mongolisk nomadman som hjälpte oss att här, se till att vi fick fyr i det här.
Okay.
Så han var runt på nätterna. Och hjälpte till och elda. Så det var han som började sätta klockverket. Man förstod att värmen försvinner så fort. Så att man måste vara så här regelbunden.
Okej, man måste ha en eldvakt.
Lite så. Och då brukar jag gå upp ut och stå utanför i mörkret och titta på stjärnorna såklart.
Gud, alltså jag är svårt att ens ställa frågor för det är så otroligt ny värld för mig. Men det låter ju svinhäftigt. Men då djuren, vilda eller hur håller man dem i schack? Eller man ska
Nej,
säga?
Men det är väl som vi kan tänka som våra samer har med sin renhållning eller sina renar.
Mm.
Att de här kamelerna till exempel, eller de här kashmirjätterna eller de mongoliska hästarna som man såg överallt i flockar. Vissa är ju vilda, men vissa är ju också, de hör till någon herde. Mm.
Just det.
Så att de är ute och strövar fritt. Men utan att vi vet det så finns det då herdar. Eller som våra då rangers som vi sa. De står på bergen med kikare och de kan ha koll på djuren. Men de lever ju helt liksom fritt.
Naturligt.
De kanske samlas in eller kommer hem om de ska dricka. Eller.
Mm.
På något sätt så finns det någon som har koll på dem. Men inte alla. Vissa var ju helt vilda.
Lite som katter.
Ja, det, precis.
Utekatter.
Mm. Och vissa djur var ju helt vilda. Som, jag menar, där finns det ju snöleoparder och såna stora... bockar med jättehorn liksom, som de lever ju helt vilt. Men jag tyckte också en sak var fint, det här med djuren. Och det var att man frågade sig, vad heter den här kamelen, den man fick rida på sig, vad heter den här då? Och de var helt oförstående och sa att en människa kan inte ge ett djur ett namn.
Mm.
De är sina egna, de är vilda.
Mm.
Det tyckte jag var också en intressant tanke.
Mm.
Att så gör man inte.
Mm. Kunde du sova gott? Roger, jag vet att du också blev sjuk.
Ja, jag blev sjuk, förstår du. Fan vad jobbigt det var. Men det kan man ju inte säga till någon. Man ska också lära känna en massa nya människor. Så vem bryr sig om att den här tjejen med flätor är lite sjuk? Vem bryr sig? Det var ju bara att svälja det.
Mm.
Men jag köpte något jättekonstigt medel som stod på mongoliska liksom, eller ryska som skulle vara bra. Jag vet inte alls vad det var i. Jag sov otroligt dåligt tror jag. De andra, man bodde 4 och 4. De andra kvinnorna, jag tittade ju på dem på natten när jag var uppe. De sov ju som alltså, snälla. Vad är det med folk som sover? Ja, på riktigt. Tänk att du har en säng som är bara som en skärbräda. Det är bara hår, alltså det var ändå sängar på ben för att komma upp från marken. För det var ju bara press.
För kylan liksom.
Ja, vi hade ju bara pressändning på marken.
Mm.
Det är inte så att det fanns något, jag menar, det är ju tält. Så det var ju bara pressändning, du kan tänka vad kallt. Så då hade vi sängar med ben de hade fixat.
Mm.
Men det var ju ingen madrass, utan det var ju som en skärbräda bara. Och där la man då sin sovsäck bara.
Inte ens liggunderlag?
Nej, det fanns ju inte. Men då kom vi på att om vi lägger våra fleecetröjor och våra dunjackor och vantar och allt det där. Om vi varje natt lägger det under så blir ju det bra. Och sen hade vi någon filt över oss då som de hade providat. Det var så jävla hårt, förstår du. Så de andra somnade ju bara. Man ligger och vrider och vänder sig. Tänk dig det i en sovsäck också. Du kan tänka dig hur man blir ju strypt. Alltså man snurrar ju in sig själv.
Ja.
I alla fall jag. Så man vaknade upp och trodde liksom att man hade att det var någon anakonda som hade attackerat den. Jag snurrade och snurrade. Nej, det var väl lite så där med sömnen.
Men det känns som att det är liksom, det, du är alltid så här, jag sover ingenting. Och att du också har uttalat att du inte har ens ett behov av att få sova. Eller så stort i alla fall.
Det har jag säkert. Men å andra sidan, så magiskt att vara ute på natten. Att se stjärnorna. Alltså jag, nej men såklart grät jag ju för att jag var så lycklig över det. Och liksom Vintergatan. Och, alltså det var otroligt. Och sen på morgonen när solen går upp och det är klockan är så här 5-6 så blir det så här rodnad. Och då klättrar jag upp på berget. Bergen, för vi omringades alltid av berg. Vi sov aldrig rakt ute på slätt, för det är för blåsigt. Nej, men du vet att du gör inget att klockan är 5 och man liksom mår som en apa. För snart du får lite kaffe, lite kamelmjölk. Alltså förstår du, jag är ändå lycklig. På något sätt.
Att fylla de basic behoven som kanske är det enda man behöver och verkligen känna hur det gör för kroppen. Alltså när man får då kaffet och så mjölken
och... Och så pannlampa då, man skulle upp på natten, kanske ta sig till det här lilla tältet där vi hade någon toalett. Det var ju inga riktiga toaletter som ni förstår. Men det var liksom, säg att det var som två hinkar på varsin sida av ett lakan. Och där inne hade de också en kamin med vatten så vi kunde värma, så vi kunde tvätta händerna. Men vi skildes ju åt bara liksom av ett lakan. Om man säger, tänk att du kommer in någonstans och så vet du att det är två hinkar bakom det här lakanet. Men de skiljs åt, rygg mot rygg satt man ju. Men det var också bara ett lakan. Så man fick säga så här:
is anyone here? Yeah, I'm on the right side. I'm on the left side.
För man vill ju inte gå in rakt i någons liksom. Så att vi delade ju. Någon stod borsta tänderna, någon stod och tvättade sig, stod och värmdes vid brasan. Och två satt och försökte liksom vara på toaletten. Det var ju ändå så. Så att det är ändå, du får ju liksom, du måste ju bara gilla läget. Du kan ju inte vara fin i kanten direkt.
Nej. Har du vänner för livet nu?
Jag tror det.
Det måste man ju nästan ha efter en sån här.
Efter en sån, en sån delad toalett. Nej, men... jag tror det, Amanda. Man kommer såklart närmare några, men jag upplevde några otroliga ögonblick med de här kvinnorna, några av dem. Inte alla, för man ska också hinna docka in, men jag tror att jag har återigen fyllt på mitt förråd av fantastiska människor. Så det var en av upplevelserna. Det, om vi pratade initialt om det har liksom, om man var omvälvd eller liksom om någonting har hänt igen, så är det nog det, insikten om att så här, okej, nu har jag Khadija från Indien, nu har jag Kanye från Australien, nu har hon Chris som bor i Singapore. Och så har vi varandra.
Sjukt.
Så man kan dra ett sms liksom. Fint tycker jag.
Apropå det, mottagningen då? Dum fråga kanske, men i bergen.
Du menar telefon? Nej, det fanns ju ingen mottagning.
Nej.
Såklart, utan jag fotade och filmade saker som jag sen ska lägga ut eller kunde lägga ut när vi kom fram till Ulan Bator.
Men hade du världens, hur laddade du ens den?
Man kunde ladda i det tältet där vi lagade mat. Så fanns det en generator som var på 3 timmar på kvällen för att kunna också tillaga mat och ha lite belysning. Och den stängdes av. Så det var en generator som gick. Och den, då kunde folk ladda telefon, men också fotografen kunde ladda batteri. Alltså, vi hade en tjej som skulle fota. Alltså, och folk kunde liksom, vad nu laddade, lampor och radio eller...
När gick solen upp och ner, apropå ljus?
Ja, men kanske 5:30 gick den upp. Och ner kan jag inte minnas riktigt. Kanske 7-8. Och sen var det ju absolut becksvart. Det var därför man hade pannlampa. Jag hade pannlampa under kudden för att kunna liksom famla fram den. Om jag ville upp och skriva eller om man ville. Men, så att, vi hade ju telefonen bara för att fota, de av oss som hade det. Men det var ju sällan, du tog inte alltid fram den, för det var så jävla kallt. Och dessutom om du tappar den från kamelen. Nej, då är det ingen som stannar. Nej. Det sa de till tidigt.
Ja.
Det kommer, liksom, då ska kamelen ner på sina knä. Det tar lång tid.
Just
ner
det,
och upp. Nej, det är inte så här, kan någon ta upp min? Nej. Så att, ja, man var ju livrädd.
Såg du andra vilda djur?
Ja, vi såg ju en sån här antiloper. Och så såg vi de här märkliga bockarna med de här stora, stora hornen. Alltså som stenbock. Jag kan inte, vet inte vad de heter på svenska eftersom jag bara hörde så här engelska namn på de här. Vi såg spår av varg. Färska vargspår.
Var du rädd då?
Nej, eftersom kamelerna är så stora. Men också kadaver, dödade djur. Och det var kamelerna jätterädda för. Då typ stegrad. Om det låg ett kadaver eller ett skelett, då blev de jätteoroliga. Det tyckte jag var intressant, rent så här, ja, djuriskt. Och det här sa våra rangers också, att de, då får man vara försiktig, då kan de stegra sig eller bli jätteskärrade bara de ser ett skelett. Intressant instinkt.
Verkligen. Rimligt. Jag skulle också bli superrädd om jag såg ett skelett.
Jo, men ändå. Jo. Men och ibland var det ju som klippiga bergen och ibland var det sanddyner som liksom Star Wars. Och ibland var det -7 och ibland var det -20 och det var, ibland var det så blåsigt. Vi red ju liksom i skidglasögon typ varje dag. Men vi klarade av detta och finalen var liksom en kamelfestival med sån här kamelrace och där de unga tävlar i ridas fortast. Då,
hur, kan du, hur snabbt kan du springa?
Jag får återkomma i frågan, men fort gick det.
Fort gick det?
Ja. Och sen så slutade vi med det här och tog oss långsamt tillbaka mot huvudstaden och sen så lämnade de flesta och jag var kvar för det fanns inte så många liksom bra flyg. Så satt jag där och liksom marinerade min upplevelse på någon bänk och tittade på folk. Och kort ska jag såklart nämna att vi var också på huvudkvarteret, huvudkontoret hos de här The Nature Conservancy som har tagit emot pengarna som vi lyckas samla. Mm. Och de fick berätta om sina projekt och det var otroligt häftigt och spännande såklart. Mm. Och de var ju överglada.
Men hur går de här pengarna, om det går att sammanfatta kort? Alltså för att, om man har, ni har samlat in några miljoner kronor.
Nej,
eller?
En halv miljon
tillsammans. Men om hur, vad går de här pengarna till? För med klimatförändringarna, alltså bara man en brunn eller vad är det liksom de används till?
Nej, nu var det så att de kommer att användas till att fortsätta skydda och bevara vissa av de här grasslands, okay. Som heter alltså slätterna som måste bevaras för det innehåller som flora och fauna.
Och då använder de pengarna för att hyra en vakt eller liksom hur, vad är det?
Exakt, det kan jag inte svara på. Men de har ju, det är ganska mycket med gruvindustri och stora bolag som vill komma och exploatera. Så de behöver ju muskler för att kunna göra sitt arbete, skydda via forskning eller så vidare. Men sen är det också med kvinnorna som lever och bor där ute. Att starta projekt som gör att de kan hitta alternativa försörjningsmöjligheter. Mm. Eftersom de inte kan öka på sina kashmirjordar för mycket. För då äter kashmirjättarna upp. Alltså de förstör ju för sig själva. Mm. Så nu var det, då fick vi besöka projekt där de gör jättefina hantverk av kamelull och fårull. Mm. Allt möjligt från tofflor och klädnader, mössor, vantar, alltså, eller gosedjurskameler kan man säga, så här, tovade saker som har blivit en export och som liksom fungerar för dem.
Okay.
Så att de stöttar olika projekt då där de här kvinnorna kan utveckla sin business. Så det var ganska påtagligt för då kan de ändå leva och ha kvar sina försörjningsmöjligheter eller sina traditionella levnadssätt.
Mm.
Men de behöver inte känna pressen att de måste öka på i boskap och så
vidare. Just det, som ändå förstör naturen ännu mer.
Ja, så det var ett till exempel, ett sånt projekt. Och annars så hade det att göra väldigt mycket med att skydda land och plantera träd. Så att många av de här nomaderna får också hjälp med växthus. Och sen så får de lära sig att plantera träd.
Mm.
Som de odlar i växthuset. Och sen så sätter man ut det när källan eller liksom när det går att gräva ner.
Mm.
Så att det är också planen att försöka plantera mer, mer växtlighet. Eftersom det öknen breder ut sig när det inte finns några rötter.
Vilk är det här på andra sidan ekvatorn? Så att är det som, eller kommer det bli sommar där? Apropå när man kan gräva ner.
Ja, det är sommar. Det är jättefrodigt på sommaren. Det kan vara 30 grader varmt.
Ja, det är sådana skillnader. Wow.
Ja, grasslands liksom är jättevarmt. Du kan se framför dig kanske nomader eller mongoliska hästar som rider på över gräsfält. Det är ju kan vara jättevarmt.
Aha.
Så då är det ju liksom, då är det frodigt.
Just det.
Då har man chans att liksom binda jorden.
Mm, okay.
Så vi fick besöka också så här ett växthus med en kvinna som berättade vad hon odlar. Och så här, att försöka öka på det då, för att minska ökenspridningen.
Mm.
Alltså sådana där saker.
Ja. Men du, sista frågan har jag, om inte du har någonting mer som du känner är viktigt att säga.
Nej, kör.
Det är, vad var bäst och vad var sämst?
Bäst var nog ändå när ens ögon ser sånt som ögonen aldrig någonsin har sett. Det är ju saker man inte kan föreställa sig innan.
Mm.
Det är ju märkligt. När man, du vet, när man ser de här slätterna eller man är över de här bergen eller man går över den här öknen och man hittar fossiler med havsdjur eftersom öknen en gång i tiden var hav. Och Gobiöknen är ju en otroligt stor plats för fossila fynd av dinosaurier.
Oh, wow.
Nu såg vi inga dinosauriefynd. Men
tänk om du hade gjort det.
Fattar. Men insikten om att man går på havsbotten.
Uh-huh.
Du vet när man får så här rysningar i kroppen över hur mäktigt det är.
Uh-huh.
Jag ska säga att kanske att naturupplevelsen liksom, och möten med nomaderna.
Mm.
För att det var så vackert att se hur lik en tradition kan vara. En tradition som vi har här hemma till exempel. Uh-huh. Som inte jag känner till så väl. Men våra samer som vi ändå vet en del om.
Mm, mm.
Både kläder och utmaningar. Till och med liksom jojken och strupsången. Alltså så mycket märkliga små trådar som binds mellan människor.
Mm.
Så insikten kring det och naturen var bäst. Sämst. Vad ska kunna vara sämst? Jag tyckte att det var, man blir jävligt irriterad när man inser, när man får lära sig att staden är fucked up. Det är skitmycket trafik i Ulaanbaatar. Det är som kaos för människorna. Därför att politikerna är korrumperade, idioter som bara lovar att de ska bygga till exempel kommunala transportvägar för folket. Men det gör de bara när det ska bli val. Alltså man inser så här, politiker världen över, nej absolut inte alla, men vissa maktfullkomliga håller på att lova grejer men de genomför aldrig. Mm. Så att folk kunde sitta 2-3 timmar varje morgon för att kunna lämna sina barn. För det finns bara en enda väg in i stan.
Okay.
Och då när man pratar med dem som man lär känna och de förklarar hur deras liv ser ut på grund av att folk är korrumperade och inte gör det de ska med sina, liksom, sitt mandat. Mm. Fan vad jag blev lack. Så, nej men det, fan vad dåligt. Sluta. Mm. Det finns hur mycket plats som helst. Det är väldigt glesbefolkat land du. Mm. Man behöver liksom inte trängas 3 timmar varje morgon för att kunna lämna.
Superdumt.
Så dumt. Och på tal om klimat, liksom, att sitta i bilkör i 3 timmar då. Mm. Medan politikerna åker förbi med poliseskort när de ska ta sin kaffe. Mm. Det tyckte jag var sugigt.
Ja, jo. Det kan man ju förstå.
Och kokt kött behöver man inte äta för ofta.
Det var tänkte det väl att du skulle ha någon sån basic behov-grej som var lite dålig i alla fall. Kokt kött låter för jätteäckligt. Okej, är det något mer du vill tillägga?
Nej, nej, jag har pratat så mycket. Skål på er. Jo, du, de är bra på vodka.
Ja, det sa du ja.
Ja, Genghis Khan vodka gold är tydligen det som är det bästa. De är jättestolta över sin vodka.
Ja.
Och så jag köpte 2 flaskor på taxfree.
Har du druckit något?
Nej, nej, nej.
Men du fick inte smaka det på plats?
Nej, men nej, jo, jag drack några konstiga saker. Okay. Det gjorde jag faktiskt. De gör på konstigheter, det kan jag lugnt säga. Men nej, det ska jag testa. De var jättestolta över sin vodka. Och jag var på mongolisk karaoke.
Aha!
Det har jag aldrig varit på, Amanda.
Nej!
Det var jättestort. I ena rummet var det 6 stycken jättekända mongoliska operasångare som körde fulla. Och så i andra rummet var det vi. Ja, det var också kul faktiskt.
Sjöng du något?
Ja, tyvärr.
Vad sjöng du?
Nej, men alltså vad han... Nej, men vet du, de bara bokade såna här låtar som var typ ABBA och sånt som jag skulle sjunga.
Surprise.
Hemskt. Ja, det var inte kul. Men det var ändå en rolig upplevelse.
Ja.
Att det här gör ni på kvällarna i Ulan Bator.
Mm-hmm.
Eller hur?
Ja.
Det är kul. De lyssnar också liksom på Lady Gaga. Såklart.
Det gjorde jag faktiskt i morse.
Skål.
All right. Vi hörs nästa vecka. Eller ja, vi hörs... Ja, fan vet jag. Du vet. Okej, okay, tack Eva för din berättelse.
Tack för att ni orkade lyssna.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.